The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Som polis, om man är en good cops, om man säger som så. Hur har du kunnat sova på 30 år när du vet att det är fel? Alltså, och du ska vara polis. Och du låter en sån här sak du har tvivlat under 30 års tid egentligen. Hur kan du liksom låta det fortgå i 30 år? Låta människan sitta av straffen och sen liksom bara... Gå med den här polisuniformen och tycka, ja, jag är polis, jag är rättfärdigad människa här, va? Jag är jätteduktig. När du själva verket vet att det finns fel.
De gamla rävarna där, de tror jag, de har inte kurage, va? Det är det de som har suttit och sagt till så många personer som de har trott och som har varit misstänkta. Att jag talar nu om att berätta sanningen, det känns alltid bättre. Det skulle jag väl klart i princip vilja slänga tillbaka till dem. Tala om sanningen nu.
Paul Wollmer. Jag var inte inblandad i det.
Ja, men vad det tror du? Han är skyldig eller oskyldig?
Paul Wollmer. Ja. Jag tror att han är skyldig. Det hörs ju... Alltså, jag vill inte diskutera det. För att du har din uppfattning. Nu har jag min, va? Men... Alltså om du tänker så här.
Det är helt orimligt att han skulle ha någonting med det att göra om du har lyssnat på serien.
Jag har lyssnat på hela serien.
Ja, okej, men lyssna på det här då.
Du lyssnar på podcasten Motiv och ett extra insatt avsnitt av serien I skuggan av skuld. Av och med mig, Alexander Mork. Exekutiv producent, Nils Bergman. Det finns ibland vissa frågeställningar och oklarheter som ligger kvar när man har gått igenom ett fall. Detaljer som man aldrig riktigt fått klarhet i genom att läsa förhörsprotokoll eller under intervjuer. Man landar någonstans i en känsla av att en bit av historien saknas, som att det finns svarta hål i berättelsen. I filmer, böcker och serier kallas det för manusluckor. Som ofta gör det svårt att titta vidare på en film eller läsa färdigt en bok. Men i den här serien så har jag granskat verkligheten. Om Paul Wollmer är skyldig till mordet på Pernilla Johansson, som Kristianstadspolisen menar, varför finns det då så många manusluckor i åtalet mot honom? Min tanke om det är att i och med att jag tror att polisen har fabricerat ihop sin egen sanning så döljer det också en annan historia där någon eller några andra är skyldiga till mordet på Pernilla. Och det är därför som jag känner tvivel över vad polisutredningen har kommit fram till. Det verkar som att nästan allting i den är fel. Men jag förstår fortfarande inte riktigt hur det har kunnat ske. Om man tänker så här att Per-Åke Åkesson och Kaj Larsson måste ha vetat vad de gjorde eftersom de ledde utredningen tillsammans. Kling och Klang, alltså Toll och Nero,
ja,
som ja, påminner om någon sorts Pippi Långstrump-poliser här. De måste ju ha vetat exakt vad de gjorde och varför. För att jag menar, annars, varför skulle liksom Per-Åke och Kaj säga vi har jättebra bevis här som ni får se sen? Eller liksom, det kan ju ha varit dem. Däremot så tror jag ju då att den här polisaspiranten, liksom, eller polisassistent och så vidare, jag är inte så säker på att de förstod vad som hände. Alltså, jag tror också så här, det som finns liksom mellan raderna i allt det här är att poliser ofta förhör en misstänkt som är skyldig, som ljuger, eller om man tittar på så här gängkriminalitet och man liksom uppger ingenting i förhören och sen så i rättegången så har man en helt annan version, va? Liksom, och då, det är klart att poliser blir frustrerade och så här, men det här är ju någonting annat.
Ja.
Men jag tror att det ligger liksom någonstans att säga, ja, men 8 gånger av 10 så är de skyldiga, så att liksom, man har ändå rena händer även om det händer en olycka så att säga och fel person döms.
Mm.
Där känner jag väl att vårt rättssystem måste ha lite bättre koll med att kunna granska i efterhand.
Jo, men det jag menar väl, det är självklart att den innersta kretsen av förhörsledare och Per-Åke Åkesson och Kaj Larsson visste mycket väl. Va? För att, men de skulle redan förstått redan ifrån början att han vill sitta liksom en ung jävla pojkvasker som aldrig haft med oss att göra. Han är ingen kriminell människa. Han har inga kriminella föräldrar eller släkt eller någonting som håller på med kriminella saker eller som har haft med rättssystemet att göra. Att man då liksom skulle bara notera liksom att nej, men vi har till exempel Åke Bauer och konstaterat att så här, vi hittar ingenting där, vi har kollat hela hans kropp, där finns inget DNA i huvud taget av Pernilla på honom i form av blod eller någonting, ja, men, annat.
Va? Paul, den grejen, får jag fråga en sak, för det är en sak som jag funderat på med DNA-beviset som blev lite så här knasigt häromdagen när jag låg och funderade på det.
Ja, ja.
De hittar ju hårstrån från skägg eller pubishår som inte är dina.
Ja.
Men liksom, hittar de andra hår från dig på Pernilla?
Nej.
Men varför inte? Ni har ju liksom haft sex. Ni har levt tillsammans innan. Det, liksom, det tyder för mig på det. Under den rättsmedicinska undersökningen kunde aldrig rättsläkare fastställa tidpunkten för Pernillas död. Tidsspannet kan vara allt från samma dag som försvinnandet till månader senare. Och det är något med fyndplatsen och tidpunkten som Pernilla återfinns som förbryllar mig. Det har framförallt att göra med det DNA som under en rättsmedicinsk undersökning återfanns under Pernillas ena nagel. Kanske har gärningsmannen eller gärningsmännen begått ett misstag. Eller ett misstag. De kunde inte veta att det var ett, när de egentligen bara verkar ha följt modus operandi. Men så här i efterhand så ser det ut som ett misstag.
Men vi hittar ingenting. Inte vet jag vet i alla fall. Jag har inte blivit konfronterad med att vi har hittat DNA här eller här. Ingenting.
Men det är ju jävligt konstigt, för att jag menar, det borde ju finnas DNA från dig i närheten liksom. Men även, alltså, ni lever ju tillsammans. Alltså, hur kan det vara möjligt att det inte finns något?
Du har helt rätt, och jag vet inte någonting. De har inte presenterat någonting överhuvudtaget för mig att de har hittat DNA i någon form, varken av vätska då eftersom vi hade sex, eller i form av hud, hårstrå, you name it. Ingenting.
Det verkar som att gärningsmannen eller gärningsmännen kan ha tvättat Pernillas kropp för att ta bort DNA-spår från sig själva. Men när de gjorde det så gjorde de också något annat. Något som blir väldigt konstigt med påståendet att Paul Vollmer skulle ha mördat Pernilla samma kväll som hon försvann. För om Pernillas kropp har tvättats efter att hon har blivit mördad så har man också tagit bort all DNA från Paul Vollmer. Den eller de som gjorde det visste i så fall aldrig att Paul skulle bli misstänkt. Pernilla kanske lyftade, och hur skulle de skyldiga veta vad som hade hänt tidigare under kvällen? Att Paul och Pernilla hade bråkat, att Pernilla var gravid. Inga andra händelser i polisutredningen pekar på att gärningsmannen eller gärningsmännen har velat sätta dit Paul genom att plantera bevis mot honom i samband med mordet. Att Paul sedan blev misstänkt var något som Kristianstadspolisen fick för sig under sin utredning. Det vill säga efter att mordet hade begåtts.
För jag tänker mig att i en rättegång så hade ju... Ja, men om jag hade varit åklagare så hade jag ju ändå försökt föra fram att man har hittat DNA från dig på Pernilla liksom sådär. Att överhuvudtaget ens diskutera, men att det inte finns tycker jag är jättekonstigt.
Och varför jag överhuvudtaget sa han inte någonting? Vi bodde under samma tak.
Ja, men för det, men då skulle jag ju säga så här, ja, men vi har hittat din DNA på kroppen, och då skulle du säga i försvar, ja men vad fan, vi bor ju ihop så det är inte så konstigt.
Ja.
Men så hittar de ingenting istället.
Nej.
För det som är intressant med det är också så att jag har utrett två andra mordfall då, Helen och Jannik och där.
Stora delar av obduktionen var sekretessbelagd när jag försökte begära ut den. Och jag har därför bara kunnat studera det protokoll från Rättsmedicinska institutet i Lund som är daterat 920322. Och i det protokollet finns en del noteringar som är av intresse. Pernilla har en anorakjacka i grön färg med detaljer i rött och blått. På den syns inga spår efter skador från kniv eller skärmärken. Under anorakjackan har Pernilla en grå, kortärmad tröja med knappar upp till. De knapparna är uppknäppta. Tröjan är på framsidan, något uppdragen så att buken är blottad. På tröjans högra axelhöjd framför axelsömmen ses ett flertal defekter med jämna kanter som befinner sig inom ett längs fortlöpande 6x4 cm stort område. Vidare saknas halslinningen som består av ett 2,5 cm stort stickat tyg. Jag är ingen rättsläkare, men av protokollet bör man kunna konstatera att eftersom att det inte finns några skärmärken från en kniv på den gröna, blå och röda anorakjackan så kan inte Pernilla haft på sig jackan när hon blev knivhuggen. Ett annat argument för det är också att det finns märken från en kniv på den gråa tröja som Pernilla bar under jackan. Det finns också anledning att misstänka att gärningsmannen eller gärningsmännen medvetet kan ha skurit bort den delen av tröjan som saknas. Det skulle i så fall, i samband med att Pernilla kan ha tvättats innan hon lämnades i Vinslöv, koppla ihop hennes mord med andra mord. Framförallt med mordet på Jannika Ekblad, som begicks i närheten drygt 2 år tidigare. Jannika Ekblads kropp hade tvättats noga, men eftersom att gärningsmannen eller gärningsmännen hade virat in Jannika i matta under transporten från brottsplatsen hade en del hundår från mattan fastnat på hennes kropp.
Jag vet bara en sak, och det är det att Jovan Reichman är professor i patologi. Han har kritiserat hela obduktionen. Han kritiserar, man har inte tagit och kollat maginnehåll. Det är det första man gör, sa han.
Nej, jag tycker Åke Bauer verkar... Alltså, jag tänker mig att det här var liksom i början av kriminalteknologins era. Liksom. Alltså, Åke Bauer var väl bland de första. Alltså, han kanske kunde mycket på den tiden. Idag så skulle ju det betraktas som Google-kunskaper, höll jag på att säga. Men liksom, han... Ingenstans sen så finns det ju någon vidare utredning om att man inte kan fastställa hur länge Pernilla har legat där hon blir återfunnen. Han säger ju direkt vid den första undersökningen på brottsplatsen eller fyndplatsen
allt pekar på att hon har legat den tiden där hon har varit, så länge hon har varit borta, men det gör det ju inte. Det går ju inte att fastställa varken eller. Man kan ju inte säga att hon har det eller att hon inte har det. Det är ju det de kommer fram till. Eller i alla fall ja. Johan Reis.
Hade Kaj Larsson i rätten stått och sagt man kan inte säga exakt att hon har dött då och då. Då hade hela deras koncept, hela deras jävla story rasat. På grund av att de satte liksom span på mig 24-7. Alltså han har inte kunnat ta kontakt med kroppen. Han har bara haft denna lilla tid. Ja, men då måste det vara då.
Det ligger en sorts bitter ironi i det faktum att precis så som Paul Wollmer själv trodde på polisen, att han var naiv, lydde dem och gjorde som de sa, att han erkände för att vara dem till lags, så gjorde kanske många andra anställda poliser exakt samma sak. De trodde att ledningen visste vad de höll på med. De följde order utan att ifrågasätta dem. Och det är inte alltid lätt att göra. Att ifrågasätta något. Att vara den som vågar säga nej.
Ja, men jag vet inte. Jag går och grunnar på det fortfarande så där lite. Liksom hur det har kunnat ske. Och jag tänker mig att Till viss del så, jag tror inte att alla var inblandade och alla förstod vad som hände, utan någonstans så, om du har en ledning som är lite hierarkisk och en operativ chef som liksom pratar med åklagaren och någon till, och sen så beordrar han vad människor ska göra. Det är inte säkert att de liksom ens reflekterar över att han skulle kunna ha fel.
Nej, men det är det som är det. Det sjuka i det hela var att den där Per-Åke Åkesson, han har ju fört, det är ju inte bara med mig och allmänheten han har fört bakom. Jag kan tänka mig att det är många av i den här utredningen som man faktiskt har fört bakom ljuset. Men samtidigt så ser jag väl det på detta sättet att om man nu ser facit framför sig, då är klart att jag måste tänka som gammal räv i detta. Fan alltså, han har fört mig bakom ljusen. Nej, nu får jag nog fastän tala om hur mycket jag kände till och vad jag vet. Men vad jag tyckte var konstigt. Han har inte gått och spredit hej vint i poliskorridorerna, vilken taktik och hur han gör och vad han har för några baktankar och hans arbetsmetod, det har inte han gjort. Han har givetvis försökt få så pass många som möjligt med sig. Att ja, men så här ska du göra, det ska du göra. Jag tror inte i huvud taget att de här två poliserna i huvud taget tänkte som åkte ut i Nöjmölla och brände hennes kläder. Va? Jag tror inte de frågasatte liksom, men har ja, Pauls advokat och han får tagit del av detta innan vi överhuvudtaget gör detta. För att de har liksom lutat sig mot Per-Åke Åkesson och Kaj Larsson, att ja, men de har nog tagit reda på det. Ja, men då gör vi bara det som vi blir tillsagda. Det är lite kommunalarbetarna, tre stycken som står och hänger på en spade och den fjärde han gräver hålet. Va? De lutar sig liksom mot han som gräver. Ja, men han är ju snart klar så. Det är det som är det hemska i det hela, va? Att Per-Åke Åkesson med Kaj Larsson och vissa av de äldre förhörsledarna liksom i princip har kunnat göra hur fan de har velat, va?
Efter mina samtal med Paul Wollmer så insåg jag att han var väldigt intresserad av att höra min åsikt. Innan vi talades vid för första gången hade jag gått igenom hela förundersökningsprotokollet och min slutsats efter våra samtal betydde väldigt mycket för honom. Hur ställde jag mig nu till hans fall efter att ha läst allting? Precis som när någon läser ens manus eller ens vetenskapliga artikel. Få höra nu, var objektiv. Vad tycker du efter att ha läst allting? Jag har själv haft samma förhållande till kriminalinspektör Monica Olhed, där jag har gått igenom ett av hennes fall och försökt att argumentera för att det finns rimliga tvivel i åtalet mot den dömde mördaren Ulf Olsson som borde ha beaktats under rättegångarna. Och i samband med premiären av I skuggan av skuld tog jag åter kontakt med kriminalinspektör Monica Olhed. Och jag kan meddela att vi har en riktigt bra snitttid på långa samtal när vi börjar prata med varandra.
Så Ann Jangblad säger i rättegången att det här är förmodligen liksom från gärningsmannen som hon har värjt sig från, men det är inte Pauls. Jag tycker det är jättekonstigt. Sen, visst, men om man alltid tror att någon är skyldig så går det jättelätt att hitta sätt att liksom så här försöka rationalisera det. Men jag tycker det blir liksom pannkaka både med Paul och Ulf Olsson, så går ingenting ihop.
Nej, men jag säger inte att jag alltid tror att någon är skyldig, utan jag måste ha mer kött på benen för att tro att någon är skyldig. Bara utgå från det. Jag skulle aldrig utgå från att någon är skyldig bara för att det är...
Nej, men jag menar att nu gör du ju det eftersom du har varit med om det i hela processen, rättegång, och du vet att de är skyldiga. Det är ju svårt att ose det liksom, eller liksom se det på ett annat sätt. Så.
Vi får se vad som händer om du lyckas få det till hårdare. Det finns ju så många andra mord som man har jobbat med där man liksom går in med en massa olika, vad ska jag säga, spår eller olika tänkbara scenarier, vad som kan ha hänt. Och det är ju så att man får ju beta av dem den ena efter den andra för att fullfölja dem. Antingen får man avfärda dem, att man lyckas avfärda dem, det är det absolut bästa. Att ha det öppet liksom ett spår och sen hitta ett annat som är öppet, det är det som är det svåraste. Då måste man hela tiden liksom, ja, försöka avfärda eller hitta spår som man kommer vidare.
Men det blir ju så här liksom att när människor lyssnar och när man pratar om det, blir det som att liksom någon sorts enorm kritik över hur man har gjort så här. Jag menar verkligen det, Monica, att med Ulf Olsson, alltså jag tror att där ni var 2004 på sättet så att det var omöjligt att upptäcka det här, för att det fanns inte en möjlighet att ni skulle märka att han var oskyldig, för att där och då var det omöjligt att utreda det på det sättet när allting hände i realtid. Men med Paul Vollmer så tycker jag att det är helt annorlunda. Där är det liksom justitiemord på ett annat sätt, för att man liksom, det är så uppenbart att han inte är skyldig, men man fortsätter att driva och pressa och pressa och pressa och lägger ner alltså enorma skattepengar på att sätta dit honom. Det är en helt annan historia, och där tycker jag där är människor liksom skyldiga. Sen om de är det på grund av inkompetens och inte har förstått att de har begått fel, må så vara, men det har skett.
Men har du pratat med mannen Hult?
Nej.
Varför? Det tycker jag också. Vad anledningen för att han inte ville vara med på förhör? Är det Paul som säger det, eller står det i förhörsutskriften? Han inte vill medverka.
Det står så här, kontakttagen med Lars Manner Hult, men förhöret kan fortsätta utan hans närvaro. Typ. Det som är med alla de här fallen som när de blir förhörda utan advokat, det är ju människor också som inte har råd med en egen advokat, utan de får en offentlig försvarare som de inte själva har valt. Paul Vollmer fick det, Bengt Karlsson fick det och Ulf Olsson fick det, och alla tre blev dömda.
En privat försvarare, den får du inte prata igenom med någon gång. Det finns ingen som tar en privat försvarare i såna här ärenden. Det handlar inte om det. Därför att en offentlig försvarare får den misstänkte prata i en rum med.
Paul Vollmer, när han blir anhållen så säger han: jag vill ha Leif Silbersky. Och då säger han så här: men för fan, skärp dig. Det är klart att inte Leif Silbersky kommer hit och hjälper dig.
Ja, jag hörde.
Ja, och det får de ju säga. Men de har också en skyldighet att kontakta Leif Silbersky och höra honom säga det. Och det gör man inte. Istället så ringer till Lars Mannerhult och säger han där på en timme. Någon som han aldrig har träffat eller vet vem det är, men som polisen har valt är en bra representant. Och Paul säger ju hela tiden, han litar ju på polisen, han tror ju att de gör rätt liksom.
Ja, jag förstår det här, och det här tycker jag är lite konstigt. Jag kan inte säga hur man gjorde då, det vill jag inte. Jag vet inte vad de gjorde heller, men en mordutredning, den skulle man ju sträva efter att advokaten ska vara med. Och idag skulle man inte köra förhör utan advokaten. Utan det första man gör det är se till så att advokaten har tid. Sen tar man in den misstänkte. Därför att jag fattar inte att man gjorde det då egentligen. Men det kanske var mer brukligt då, jag vet inte. Och dessutom Leif Silbersky. Om man begär Leif Silbersky. Jag har varit med om när man begär Leif Silbersky. Ja, då får man ju tingsrätten förordna honom. Och så ringer Leif Silbersky sen och frågar vad det är för ärende. Ja, ja, det är en grov narkotikasmuggling. Ja, nej, det, då blir han sittande. Och så berättar man precis när man kan berätta för advokaten. Nej, då får jag skicka ett ombud, blir det oftast då för. Men han skulle ju såklart ha kontaktats.
Det är ju liksom mänskliga misstag, ibland faller saker mellan stolarna. Men det som är obehagligt med det här är liksom det här med att en åklagare är förundersökningsledare och kommer in. Och när ni då har gjort en polisutredning och funnit en misstänkt, så är det väl ganska sällan som åklagaren har liksom någon skäl att misstänka att någonting fel har liksom begåtts i polisutredningen och att man har tagit fel person. Utan jag tror att åklagaren i mångt och mycket förutsätter att ja, men nu har vi misstänkt och det här är rätt misstänkt, och sen så driver man vidare då. Eftersom man då tar över undersökningen i det avseendet, så är det ju som att det enda rättsskyddet som den här misstänkte då, som är oskyldig och sitter där nu, har, är ju att åklagaren väljer att säga fan, det här är ju fel, vi kan inte gå vidare med det här. Men jag menar ju att det tror jag är väldigt, väldigt svårt för en åklagare att säga, för då måste man ju misstänkliggöra polisutredningen och massa grejer. Alltså, så jag tror att det nej, finns ett alltså, rättsfel nej. I det här. Och ibland så är de sakerna inte helt irrelevanta och det spelar ingen roll. Men ibland så är det också liksom bevisen som visar en annan historia som man väljer att inte presentera ens.
Nej, men alltså, det är ju så här att när man får en misstänkt i ett ärende, när någon blir misstänkt i ett ärende och ett grovt brott leds av åklagaren. Till slut kommer man ju kanske dit här att den här misstänkten ska frihetsberövas. Och det är då man ska jobba för att se, är det verkligen så att den här personen har gjort det här eller inte gjort det? Det är ju det går ut på. Det handlar ju inte om hela tiden att man ska hitta bara någonting så att vi kan döma honom. Det handlar om att man ska hitta såklart bevisning för att han har begått det. Men får man fram saker som visar att det här är motsatsen, då frihetsläpps han ju såklart. Då kan man inte gå vidare med det om det visar motsatsen.
Jo, men jag förstår det. Men jag är bara rädd för att det finns liksom en liten grå gräns här där liksom saker faller igenom. För att det är inte så i det här fallet. Man har inte lagt ner, man har inte tittat på, man har inte gjort det, fast det borde vara uppenbart att se att Paul inte är skyldig.
Ja, jag kan ju inte diskutera det mer för att jag kan inte det där. Och jag känner inte till de här förhören, hur de gick till eller någonting sånt alls. Prata med de personer som var inblandade i det här. Men du sa, det var 12. Och Nero, vem var det mer då?
Nej, det var Tollo och Bo Nero, och sen så vet jag att Kerstin Julin, en polisaspirant, satt med ett par gånger och jag hade någon förhoppning.
Ja, hon har gått i pension. Hon har ju skrivit ett par deckare.
Kerstin Julin var polisassistent 1992 och arbetade som brottsutredare. Idag är hon deckarförfattare, och efter ett inledande test med att bevisa att jag är den som jag utger mig för att vara, så börjar vi att kommunicera via sms. Kerstin Julin minns att hennes arbetspartner från krimjouren i Kristianstad, kriminalinspektör Bo Nero, höll ett förhör med mördaren. En smal, ung kille. Kerstin satt med som förhörsvittne, men hon minns inte så mycket mer från det förhöret. Och det är inte så konstigt. Kriminaljouren underlättar ofta arbete utöver kontorstid vid stora utredningar. Ibland tar man ett inledande förhör som sedan hamnar hos utredare på grova brott. Under det enda förhör som Kerstin Julin var närvarande fick kriminalinspektör Bo Nero, den smala unga killen, att erkänna. Kerstin Julin ville inte gå djupare in på polisutredningen eftersom att hon inte hade någon insyn i ärendet. Allt runt omkring det var åtkomstskyddat för henne. Men hon säger att hon upplevde det som att hennes kollega, kriminalinspektör Bo Nero, var bra på att ta folk och att han hade tillgång och insyn i ärendet.
Vad tänker du när jag ringer och pratar om det här så många år efteråt?
Det är ju lite spild mjölk. Det har ju varit, vi har mycket färskare fall som du kanske skulle kunna ägna dig åt och hitta gärningsmannen. Är du med?
Vi har ett samtal mellan mig och den pensionerade kriminalinspektören Bo Nero.
Jag jobbar ju inte som polis, jag har inte förmånen att utreda precis allting. Så. Men du sa att du jobbade med Per-Åke Åkesson och att du jobbade lite, inte tillsammans med alla andra utan...
Nej, det gjorde vi inte. Polisen är ju väldigt uppdelat. Jag var på krimjouren, så hos mig hamnade allt som var aktuellt. Så ville de ha mig i den här mordgåten eller vad de kallar det. Men jag ville inte vara med där. Men jag ställer upp när det behövs och när jag kan. Och så jag var aldrig med i det gänget.
Vilka var gänget då?
Ja, det var ju Åkesson och Monica Olvån. Okay. Så var det två till. Skarp, Christer Skarp var med också. Det var en till. Men det namnet har försvunnit. Mm.
Göran Persson kanske, nej.
Ja, han var med där också. Det var ju så här att...
Kriminalinspektör Monica Oled var inte en del av polisutredningen mot Paul Wollmer. Men hon höll i ett av förhören.
Det han säger på det sättet jag höll förhör. Jo, då hade jag någon push-up BH på mig. Hur kan han veta att en push-up BH, om jag överhuvudtaget har någon? Och att jag böjde mig fram så han såg rakt ner i det. Alltså, men jag har lyssnat på det och ja. Jag är inte riktigt överens med dig. Att han är oskyldig. Ja, jag kan inte uttala mig. Jag var inte med på den tiden. Men det de jobbade med.
Ja, men du sa ju att du höll ju ett av förhören med Paul Wollmer. Ja, du måste ju ha varit med när utredningen bedrevs i så fall.
Ja, men det, herregud. Om han nu satt frihetsberövad ett tag. Och jag kommer inte ihåg i vilket skede jag hörde honom. Jag tror inte han var frihetsberövad. Jag tror inte Pernilla var hittad då när jag hörde honom. Då var han inte frihetsberövad. Då kom han ju till polisen på förhör i så fall om han inte var frihetsberövad.
Ja, precis. Ja.
Men i övrigt var jag inte... Någon gång var jag inblandad på något litet hörn bara. Och det var en gång, kommer jag ihåg, och jag har svaga minnesbilder från detta. Vi var och gjorde en rekonstruktion. Och jag var liksom en bifigur i den rekonstruktionen bara. Jag kommer bara ihåg att... Jag undrar om inte man hade fått fram en likadan jacka som Pernilla skulle ha haft på sig. Jag tror att det var så. Och då skulle Paul visa hur det hade gått till liksom. Sen minns jag ingenting mer om rekonstruktionen.
Och det Paul Wollmer berättade om den inspelningsdagen, rekonstruktionen, var att man fick göra om allting precis hela tiden för att ingenting liksom gick ihop. Så man bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Så jag skulle ju väldigt gärna vilja se den rekonstruktionen idag. Det var väldigt kul att se liksom hur man har lyckats försöka få ihop hur han ska ha mördat henne på den här tiden utan att få blod i bilen.
Men jag kommer inte ihåg mycket av den här rekonstruktionen. Men när man gör en rekonstruktion, jag har själv varit ärendeansvarig och gjort rekonstruktioner i Malmö till exempel för ett mord. Och jag vet ju att man får ta om. Först har man en sekvens. Mm. Sen tar man en sekvens till för den biten, så tar man en sekvens den biten, till slut tar man hela händelseförloppet, så det blir många omtag liksom.
In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den 9 april 1992 genomför Kristianstadspolisen en rekonstruktion, en videoinspelning som ska illustrera hur åklagare Kai Larsson i sitt åtal menar att Paul Vollmer har gått tillväga när han mördade Pernilla Johansson. För er som fortfarande tror att vårt rättssystem på 90-talet inte skulle kunna ha misslyckats så kapitalt och samtidigt kunnat begå så allvarliga rättsövergrepp, så kan det här vara en bra tid att stanna upp lite och ta till sig exakt vad det är för olika händelseförlopp i samband med Paul Vollmers olika erkännande av mordet som ni, polis, åklagare, nämndemän och domare har accepterat som en sanning.
Du var ju med på rekonstruktionen där. Ja. Jag talade med Monica Olhed och hon sa att man hade tagit fram en ny jacka som du hade i handen när de rekonstruerade. Hur skulle du ha gått tillväga?
Hur jag skulle gå tillväga? Eller hur det gick tillväga när vi...
Ja, alltså hur det gick tillväga. Du erkände, hur mördade du Pernilla?
Ja, det mitt erkännande då...
Du springer ut genom dörren 18.10. Vad hände sen?
Ja, enligt min berättelse då så skulle jag, när hon sticker ut, stuckit efter henne. Alltså, jag märker att hon öppnar dörren, springer ut. Jag slänger på mig skorna, springer ut efter henne. Hinner fatt henne på grusvägen, vår uppfart. Och håller runt henne och med ena handen och skulle jag hukt henne med den andra handen. De köpte ju den storyn. Sen när vi skulle göra rekonstruktion, då konstaterade de, för jag talade ju om ungefär vad jag hade hunnit upp henne, och då hade jag hunnit upp henne vid ett köksfönster på gaveln ungefär 3 meter efter köksfönstret. Men när man gjorde rekonstruktionsfilmer, jag själv fick göra det, då konstaterade man att det här, det funkar inte, va. Så då tog de om det. Nej, men, och då vet jag att det var det 12 bland annat som hade, och någon polis till, att de liksom, nej men så här och så här, va. Och ville liksom, kan du göra så här? Så kan det vara så att hon var där då och där då? Ja, du fattar, jag menar, de vill flytta henne på längden, va. Kan det vara så att hon har stannat på vägen, bla bla bla. Ja. Men de fick aldrig ihop den där. Nej, sa jag. Hon har inte stannat på vägen. Hon sprang. Jag sprang efter. Men de konstaterade jävligt kvickt liksom att det här, det funkar inte. Man hinner inte upp människan överhuvudtaget på vår uppfartsväg.
Jag ska citera tingsrätten ur domen mot Paul Vollmer. Vid den kompletterande rekonstruktion som genomfördes 9 april så framkom det att Paul Vollmer omöjligen kan ha hunnit ikapp Pernilla på uppfartsvägen.
Ja, men vad hände sen då? Du skulle ha hunnit ifatt henne. Vad hände sen?
Ja, så skulle jag stå med kniven i henne eller skurit henne och stickskador. Sen skulle jag sprungit upp till vår gavel igen. Alltså hon ligger upp på ungefär halva vår uppfartsväg. Sprungit upp till bilen. Backat ner. En liten bit skulle jag backa. Sen skulle jag tagit och asat henne på vägen. En liten bit. 4-5 meter. Hade jag sagt till polisen. Och sen skulle jag ha lastat henne sittande fram i bilen. Alltså där man har fötterna på passagerarsätet. Så att hon har ryggen emot passagerarsätets säte. Och sen skulle jag backat ner bilen helt och hållet och så kört iväg. Det är stora dag det som skulle ha hänt.
I hovrättens dom mot Paul Vollmer 1992-07-24 på sidan 29 kan man läsa: det är utrett att det är Paul Vollmer som har tagit befattning av Pernillas döda kropp. Det måste också vara Paul Vollmer som dolt kroppen på fyndplatsen. Detta talar mycket starkt för att han har bragt henne om livet.
Du berättar att berättade ju för mig igår här en scen som liksom, har du sett Seven eller?
Ja. Innan man körde in mig till häktet när man hittat henne, då körde man mig i bil ut till flygplatsen. Och jag satt i mitten i baksätet och där låg en kropp där inne. Och sen så när jag stått där ett tag så då matar man ju redan. Titta nu vad du liksom är. Tycker du det är fint det du har gjort liksom? Ja.
Vi har sedan tidigare hört Paul Vollmer uppge att han blev visad till fyndplatsen innan han blev förhörd och innan han erkände. Något som förhörsledare, kriminalinspektör Bo Nero, har erkänt under ett samtal med mig. Att det var hans idé att visa Paul Vollmer fyndplatsen. Det innebär som jag ser det att tingsrätt och hovrätt borde ha strukit alla detaljer som Paul Vollmer kunde uppge om fyndplatsen. Och kanske hade tingsrätten då sett annorlunda på Pauls erkännande. Och med det i åtanke ska jag belysa några andra detaljer från den rekonstruktion av mordet som Paul Vollmer precis beskrev. I samband med knivhuggen har Pernillas halspulsåder skurits av och hon förlorar på kort tid 1-2 liter blod. En blodförlust som hon senare avlider av. Enligt Kristianstadspolisens rekonstruktion ska Paul Vollmer i totalt mörker ha lyckats tvätta bort allt blod från Pernilla på sig själv och på sina kläder. Han ska också på något sätt ha lyckats spola bort alla eventuella blodspår från när han asade Pernilla över grusvägen till bilen. Och väl där ska Paul ha placerat kroppen på golvet framför passagerarsätet utan att något blod kan återfinnas i bilen. Paul har också lyckats tvätta bort all DNA från sig själv på Pernillas kropp, till och med under hennes naglar. Och allt detta ska Paul ha hunnit göra på cirka 4-5 minuter. För någon gång klockan 18.13-18.15 så stannar familjen Hamiltons till längre ner på Paul och Pernillas uppfart. En fråga man bör ställa sig är hur Paul Vollmers försvarsadvokat Lars Mannerhult inte ens försökte bestrida ett så orimligt händelseförlopp.
För att polisen, de anser att jag har satt på henne kläderna. Jag är 100 säker, det säger jag till dig. Jag är 100 säker, jag vet till 100%. Hon hade sin anoraksjacka på sig när hon sprang ut. Det måste skada i anoraksjackan eftersom anoraksjackan var på hennes kropp när de här skadorna har hänt.
Men det gör det inte heller. Det finns inga kniv eller skärsår på jackan i den rapport som jag läst. Däremot så saknas det 2,5 cm tyg från den gråa tröja som Pernilla hade på sig under. Så där är det som att någon har skurit bort en del där det har kommit, jag vet inte, bevismaterial eller blod eller någonting från någon annan. Eller, jag har ingen aning, men där är någonting. Men jag skulle vilja, när du blir förhörd liksom första dagarna och sånt där, så säger du så har du ett litet sår under ögat.
Ja.
Och då säger du att du har fått det när du har varit ute och letat efter Pernilla liksom, men ni har gått i skogen och du tror att du kan ha fått det när ni liksom har gått och ropat och sökt efter henne på morgonen efter.
Ja.
Och det låter ju liksom som en så här dålig ursäkt och så vidare, men vänta nu ska du få höra. För att den versionen som du berättar nu så då är ju du ändå liksom i ett slagsmål med Pernilla. Och jag minns att i ett av förhören i de slutliga erkännandet så säger du att hon har rivit dig under ögat. Och det accepterar polisen eftersom ni har liksom haft det där slagsmålet och de säger att du har knivhuggit henne. Men när man hittar Pernilla sen så hittar man ju ingen DNA under naglarna från dig.
Nej.
Så hur rev du dig under ögat?
Så här, väldigt, väldigt enkelt. Att jag, precis det som jag säger, jag var ute och letade. Jag blev beordrad av polisen där ute. Alltså i mitt eget hem. Det var innan de plockade in mig. Att vi fick ut och leta. Ja, du kan gå där tillsammans med andra. Jag tror faktiskt att det var hennes också som gick på det hållet. Och det var tät grane som vi gick igenom. Så det ska också egentligen finnas där.
När du erkänner sen så försöker du liksom, du försöker få ihop det där med såret också för att erkännandet ska låta bättre.
Ja.
Så då säger du att hon har rivit dig, men samtidigt så hittar man ju då inget DNA.
Och det är ju saker som jag fick av koll, och det var bland annat även det här såret där, det har du fått liksom när ni slogs, va? Jaja, alltså det, jag fick allting serverat. Det låter hemskt, men jag fick allting serverat. Mm. Och jag hade bara egentligen en sak i skallen, och det var egentligen för att komma ut därifrån. För det var jävlens hälsa alltså.
Den färdiga filmen och videobanden från rekonstruktionen av mordet finns inte längre kvar i polisens arkiv. Faktum är att allt material som skulle kunna berätta en annan historia om vad som hände in i förhörsrummet 1992 är borta idag. Paul Vollmer har över åren flera gånger försökt få tillgång till filmen från rekonstruktionen, till olika rättsmedicinska utlåtanden, undersökningar och annat material. Men hela tiden bemöts med svaret att handlingarna har belagts med sekretess.
Den rekonstruktionen hade du försökt få tag eller hitta på något sätt, eller hur?
Ja, ja. Men det var ju sekretess med markerat då.
För dig också?
Ja, alltså när Bengt Sjönander började rota i detta och ville ha saker, så var absolut inte Kristianstad på resan villiga i huvudtaget knappt att släppa ut saker.
Advokat Bengt Sjönander hanterade Paul Vollmers ansökan om resning till högsta domstolen den 31 augusti 1994. I den var han mycket kritisk till avsaknaden av bevis, och i synnerhet advokat Lars Mannerhults agerande i samband med förundersökning och rättegångar. Och det faktum att Paul Vollmer aldrig hann överklaga hovrättens dom till högsta domstolen på grund av att advokat Lars Mannerhult åkte på semester.
Han samlade ändå in så mycket han kunde i det här, va?
Ja.
Min pappa och de betalar honom, och han kommer till Kalmaranstalten, sitter vid detta tillfället. Kommer en lång gänglig man in med en stor jävla vit vargpäls på sig. Och så säger han, förklarar han då vem han är, och så säger han till mig så här, och så pekar han på mig. Och så har han lite Sven Wolters röst, om du förstår, riktigt grov, mörk. Så säger han så här, du, jag kommer att gå igenom dina saker. Ser jag en enda jävla tecken på att du är skyldig, så kan du sitta här och ruttna. Är vi överens? Det är hårda år liksom, då sitter jag bara, ja. Självklart. Och sen så går han igenom det. Sen ringer han mig och så säger han, det här fallet, det tar jag hand om. Och det var åtskilliga gånger som han fick tillbaka att de sekretessmarkerade. Och så fick han i sin tur tillskriva dem igen och liksom hänvisa till den här och den här. Och vad finns för grunder att... Det är sjukt. Det är liksom för att den obduktionen... Eller, när de har kommit ut och hittat henne i skogen där, va? Den har vi och jag och Sjönander aldrig fått ta del av. Och vi har eftersökt den ena tiden. Och det är samma sak där. Jag har slagit så in i helvete för att jag anser att eftersom det ändå handlar om mig som ändå ska stå inför skranket för det här, va? Då är det i alla fall det minsta jag kan begära, att få veta allting, alla fakta. Men det har jag aldrig fått göra på polisen. De har hela tiden hemligstämplat, och det har varit alla möjliga jävla undanflykter. Så det enda vi lyckades få ut, det var den som du har fått där alltså.
Ja, nu finns ju inte allting, nu finns ju ingenting kvar heller. Så det är ju konstigt att sekretessbelägger och sen...
Ja, men jag tror att de har redan haft det i kikan. De har redan planerat detta. Som de menar liksom att jag har skulle ha planerat alltihopa och hur jag skulle gå tillväga och ena med det tredje för med det här brottet med Pernilla, så kan jag säga att Är det någon av oss som har planerat i det här jävla läget, så är det Per-Åke Åkesson och innersta kretsen och med Kaj Larsson. Nu planerar vi så här. Och det finns en enkel jävla förklaring. Att, nej, men vi säger att det är sekretessmarkering. Vi lämnar inte ut skiten. Och sen så kommer detta att gallras bort förr eller senare. Eller tiden läker alla sår, som det heter. Det är den förklaringen som jag själv kan se idag. Det är så de har...
Det går ju inte att trolla bort bevis om man behåller utredningarna. Då finns det alltid där förr eller senare. Ja. Liksom. Det som är så tragiskt är att de har liksom slängt allting.
Tyvärr alltså. Det är hemskt och jag blir ledsen när jag tänker på det. Va? Samtidigt så kan jag tänka mig att de hade en panik som sådan. Precis som jag sagt innan till det. En panik liksom två andra kvinnor som har blivit dödade där nere. Va? Det är liksom, det blir bara för mycket. Nu kör vi på vårt sätt. Vad som lagen säger eller hur det ska gå till eller vilka direktiv vi har från polismyndigheten hur man ska göra för att när det gäller förhör allting, det skiter vi nu. Nu kör vi vårt race.
Ja, men jag är inte riktigt säker på det 100% att det funkar så ändå. Alltså, jag förstår att du känner så. Men jag tror också att... Jag vet inte. Jag tror inte att det bara är liksom en lösning. Jag tror också att... Alltså, i ditt fall och Pernilla... I samband med Pernillas försvinnande så... Man utredde liksom inte några andra alternativ egentligen än att du skulle vara misstänkt där. Och eftersom man gjorde det så missar man ju liksom alla spår som man skulle kunna ha utrett direkt i inledningen. Nu tänker jag mig att utöver att du hamnar i liksom det så då har du en utredning som har hållit på i 3 månader och varit helt ensidigt inriktad på att du är den skyldige.
Ja.
Och de har liksom inga andra alternativ. Så, så att liksom det är som att man inte kan backa och förr eller senare så tror man på att det är så för att man har jobbat så hårt med det och det är en grupp med människor som pratar om det. Alltså, jag säger inte att det är lösning, men jag tror att det är en faktor som man måste tänka på också som, liksom, som kan leda till det här.
Självklart är det va? Jag kan tänka mig liksom när, med tanke på när Kaj Larsson verkligen fick DNA av Youngblood och det konstateras och han ser det på svart på vitt på ett papper liksom att fan det här det är ju inte den personen som jag satt som gärningsman. Det är inte hans DNA, det är inte hennes. Jag har hållit på här ett x antal månader och jobbat som en idiot här. Och nu ska jag behöva stå och säga detta utåt sett till journalister, till rätten och allt möjligt. Nej nu blir det för mycket. Nej, jag kör min linje och sen försöker jag släta över det där med DNA.
När jag började studera på universitetet så kom jag in på 2 linjer. Dels kunde jag välja att studera kriminologi under professor Leif G.V. Persson. Eller så kunde jag välja att studera filmvetenskap. Det blev det senare och några år efter att Paul Vollmer hade blivit dömd 1992 så fick jag mitt första jobb på ett efterbearbetningsföretag. Jag fick assistera kopieringsgurun Bibi i maskinrummet. Hon lärde mig att kopiera Betacam, VHS och Digibeta Masters på musikvideos och reklamfilmer. Bland de första masterna som jag arbetade med var musikvideo My Favorite Game med The Cardigans. Jag älskade att se och lyssna på videon om och om igen. Och jag hade också en viktig uppgift. Tidskoden skulle alltid vara intakt på mastern. Alla tecken på avvikelser var tvungna att kontrolleras. Ofta kunde en avvikelse innebära en bildskada eller att en ljudövergång var fel. Jag vet därför att en analog inspelning, som den teknik man använder för att spela in förhören med Paul Vollmer, alltid lämnar spår efter sig vid ett avbrott. Tidskoden förändras när bandspelaren stängs av och på, och det hörs även ett sorts klick, en knäpp, en skarv, ett ljud, och sedan samma sak när bandspelaren startar igen. Det är analogt. Det går inte att ta bort. Det går inte att dölja.
Ja. Det enda jag funderar på är det du säger att man helt enkelt stänger av bandspelaren och sen framgår det varför man stänger av bandspelaren? Jag menar i förhörsdokumentet, så står det varför man stänger av bandspelaren?
Nej, det är det jag menar. Alltså, i ett förhörsdokument så bör man ju säga så här, vi tar en paus när man stänger av bandspelaren. Medan här är det ju liksom som att man kan läsa sig till skarvarna, för helt plötsligt så bör man prata om någonting annat. Alltså, du avslutar med en fråga och sen klick och sen så liksom, ja, det syns tydligt att man bara stängt av utan att redovisa det. Det går att läsa alltså,
det
sig till.
Det står inte i förhöret heller.
Nej, det står att inte att det har varit någon paus. Nej, det står inte att det har varit någon paus, men man ser att det har varit en paus när man läser det. Du är så van vid förhören, men det är liksom, det hoppar i handlingen och helt plötsligt så pratar man om något annat, så man tänker sig, vad fan, har någon missat text här eller liksom, vad har hänt? Och så är det så överallt liksom. Så där, men Bonero berättade för mig att Per-Åke Åkesson höll på och experimenterade med att ha tre förhörsledare samtidigt. Och du tyckte Bonero var lite obehagligt. Han gillade inte
tre.
Det. Ja, han ville hellre sitta ensam med Paul. Men Per-Åke liksom höll på och sa att vi ska vara tre samtidigt. Så att du kan tänka dig, den där 22-åringen, han satt liksom ensam med tre förhörsledare utan en advokat närvarande. Det kan gå så fel då.
Ja. Ja, det är inget jag känner till att det var så. Mm. Jag kan tycka det är märkligt om man stänger av bandspelaren utan anledning och sen har man den avstängd en stund och sen kör man och sen stänger man av det. Det kan jag tycka är märkligt. Men varför man gör det, det vet jag inte.
Nej, men alltså, regeln är ju att man säger vi tar en paus. Det gör ju alltid du. Jag har ju lyssnat på dina för att säga så här, vi tar en paus och sen så förhöret återupptas. Eller hur?
Ja, det gör man ju alltid. Alltid. Och ibland så säger man att vi tar en paus på den han vill prata med sin försvarare eller så.
Det som jag tror att de absolut inte vill egentligen polisen, det kan jag säga till dig. Det är det att bli ifrågasatt eller ställda mot vägen och få, att hur kan det komma sig att allt material försvinner?
Jag vet inte, det som stör mig är att det är så jävla lägligt att allt är borta.
Ja. Och det tror jag, det är lägligt, ja, det är jättelägligt. Men det anser jag att det är att allting är väckt. Det är en planering från Per-Åke Åkesson. För att vilket barn har inte hört av sina föräldrar. Det som göms i snö kommer upp i tö. Och det är exakt samma sak här. Han visste mycket väl att från första stunden de plockade in mig och inriktade sig enbart på att det skulle vara jag. Då fattade han mycket väl när de började med sitt jävla mögel. Ja, som du själv hittade där med förhören och grejer. Att det har aldrig existerat. Han har gått in och hämtat det i arkiven på sig som han har velat. Inte ens att det finns någon notering att han har tagit ut den handlingen eller velat titta på den handlingen eller någonting. Det finns. Han har gjort precis som han har velat. Precis som du äger din godisbutik. Så att jag tar en sån liten chokladbit. Det behöver jag inte föra upp. Va? På ett sätt är det väldigt enkelt för polisen själv att titta på det. Va? För dels så kan de, dels har de möjlighet på annat sätt. De har ju inte det här liksom att det är sekretessbelagt och det är bla bla bla. För då kan man kan själv följa upp var papper finns, vilka papper som finns och vilka som den här Barkman har fått.
Under våra samtal har Paul Wollmer flera gånger nämnt att det kan finnas en person som har kvar material från polisutredningen. Men det är först nu när vi talar med varandra som jag förstår att den som han avser är journalisten Tobias Barkman som 2009 skrev reportageboken Jakten på en mördare. Och i samband med att han skrev boken skickade Tobias Barkman ett brev till Paul Wollmer.
Jag fick ett brev där om jag kommer ihåg ifrån honom. Och då beskrev han liksom att han skulle göra en bok om Per-Åke Åkesson. Och menar det, jag är överhuvudtaget inte intresserad av att vara med någonting liksom, en bok liksom om Per-Åke Åkesson, den största psykopaten, narcissist som finns i parkour. Alltså det är absolut ingen polis i alla fall. Så mycket kan jag ju säga. Ärlighet, jag vet inte han vad det är. Men det är min uppfattning.
Är det vanligt att kriminalkommissarier tar med sig liksom material hem och behåller det hemma. Nej, men att man tar en utredning från polishuset, tar med den hem och har den hemma och så lämnar man inte tillbaka den. Är det jättevanligt att det sker hela tiden?
Det är väl inte vanligt att man tar med sig utredningar.
Okay. Men vänta.
Varför tog man med den här utredningen hem? Och vilken utredning var det man tog hem?
När jag började undersöka Paul Wolmers fall så kontaktade jag polisen i Malmö. Och då fanns det liksom ingenting kvar från utredningen. Inga förundersökningsprotokoll, ingenting. Alltså det var helt tomt. Så jag tänkte så här, okej, men då fanns det en lag, en föreskrift som gjorde att man fick gallra fall fram till 1998 om personen hade dömts. Antagligen då för utrymmesbrist liksom, eller det blev för mycket kartonger och papper eller whatever. Men allt material var borta, var ljudband, förundersökningsprotokoll. Ingenting fanns kvar när jag kontaktade polisen. Mm. Okej, men då tänkte jag så här, men då har de väl gallrat bort det. Men så uppstår en väldigt underlig situation. För att...
Reportageboken och tv-serien Jakten på en mördare följer kriminalkommissarie Per-Åke Åkessons karriär som spann över flera decennier. Den skildrar polis- och åklagarmyndighetens arbete under polisutredningarna mot Paul Wolmer, Bengt Karlsson och Ulf Olsson. Men hur kan det vara möjligt att delar av den försvunna polisutredningen mot Paul Wolmer plötsligt återuppstod i samband med att boken skrevs?
Vad jag förstod på när jag pratade med honom så hade han fått... förhör var inte band vad jag fattade på honom, utan han hade fått förhör, alltså utskrivna förhör. Han var trevlig lite i början innan till jag började ställa lite mot väggen och ville ha ett material. Först så sa han bara att han hade lite material. Eller, ja, han sa inte lite, jag har material här. Och han sa bekräftade för mig, och det kan vi gärna min ex-hustru bekräfta. Han sa så både hon och jag hörde det. Att han hade fått skiten av Per-Åke Åkesson för att göra hans berättelse. Och det var inte bara med mitt. Utan vad jag förstod på Backman så har han även fått från de andra som han har med i sin bok.
Han kan väl ha skaffat dem.
Jo, men de fanns ju inte kvar. De var ju borta. De hade ju slängts. Det fanns ju ingenting hos polisen. Hur kunde Per-Åke Åkesson ha det?
Ja, men det kanske är de som fanns som Tobias Bergman fick.
Okej, men det står inte så här att okej, banden finns hemma hos Per-Åke Åkesson om någon vill ha dem.
Nej, men jag vet ju inte. Men jag tror definitivt inte Per-Åke Åkesson hade banden hemma. För grejen är att när man skriver ut ett förhör, jag vet inte hur de gjorde då, men förmodligen på något liknande sätt. Om man håller ett förhör som spelas in på band, eller idag är det en ljudfil, då skriver man en sammanfattning av den. Och sen så arkiverar man ljudfilen. Men grejen är den att de kan ju så att säga ha funnits arkiverade. Men att man har tagit fram dem sen och lämnat dem till Tobias Bergman. Därför att ärendet då var avdömt.
Jo, men Per-Åke också var ju pensionerad.
Ja, men det hindrar inte att han tar kontakt med polisen och hjälper honom att få fram banden.
Mm.
Det kanske var Per-Åke som överlämnade dem till Tobias Bergman. Mm. Det var det jag menade.
Det är bara tragiskt för stackars Paul Wolmer, för där finns ju bevisen som bevisar att han är oskyldig. Det är bara att spela upp ljudbanden så hör man ju klicken när de stänger av och pratar med utan att... När du kontaktade Tobias Bergman då, vad sa han om det material? Som...
Ja, han var väldigt... För det första var han väl förvånad att jag hörde av mig till honom som sådant. Han var inte pratsam och sen när jag... Sa liksom, sa han, jag har ju material här, sa han. Ja, men har du det materialet som du har där, kan jag få ta del av det då? Ja, om det är någonting där, sa han. Men jag får kolla, för det är ju många, många år sedan. Och en del kan finnas kvar, sa han. Jag kan höra av mig igen, han har aldrig hört av sig.
För att försöka få information om det kan finnas kvar något material från polisutredningen mot Paul Wolmer tar jag i början av december 2023 kontakt med journalisten Tobias Bergman. Han meddelar mig omgående att han inte vill bidra till något som har med mig att göra. I hans ögon är jag oseriös och han vill inte uppge något om vilket material från polisutredningarna som han kan ha kvar idag eller hur han fick tag i det i samband med att boken skrevs. Några minuter efter att vi avslutat vårt samtal får jag ett sms av Tobias Barkman. Hej igen. Jag kan bekräfta att jag inte har några ljudband med förhör med Paul Vollmer. Min avvoga inställning beror utöver eventuellt källskydd på att du inte klarar att hantera fakta på ett korrekt sätt och att du ger en falsk bild i dina produktioner. Jag har absolut inget emot att Paul Vollmer försöker söka resning. Vill han eller en advokat kontakta mig får de gärna göra det. Men jag vill inte bidra till din produktion.
Så det är därför det här det är planerat, mörklagt från början. Det är planerat att Mannerhult skulle bli min advokat. Det är planerat på grund av att de visste mycket väl att redan ifrån scratch om Mannerhult hade lyssnat på mig. Och det här, idag förstår jag varför inte Mannerhult lyssnar på mig med tanke på att han var ju en av dem. De kunde ju bara sagt till mig att han är jävligt advokat. Det där är bara ett falsk grej att han är, som det står, advokat. Han är inte advokat, om man ska säga det så. För han är aldrig på den misstänkte sida. Och jag ska bara se till att vara som någon fasad ut och så att den misstänkte ska tro att han har en advokat. Det är den bistra sanningen.
Om man inte kan utmana det som förutsätts vara en vedertagen sanning, om vi inte ens kan ifrågasätta slutsatserna av en polisutredning, om vi inte lär oss av våra misstag när bevisen för att ett myndighetsmissbruk har begåtts är så tydliga, hur ska vi då kunna förbättra rättssäkerheten i framtiden? För det som kan betraktas som en falsk bild idag kan vara rådande sanning en annan dag. Och i väntan på att den dagen gryr, så kommer jag personligen att vara övertygad om att det enda som den 21-årige Paul Vollmer var skyldig till var att han trodde att polisen alltid talar sanning. Om man berättar sanningen så löser det sig till slut. Det är rätt sak att göra. Det var så Paul Vollmer hade blivit uppfostrad. Men om man inte har en försvarsadvokat som arbetar för ens eget bästa, så kan det ibland vara farligt att berätta sanningen. Väldigt farligt. Du har lyssnat på ett extrainsatt avsnitt av serien I skuggan av skuld, av och med mig, Alexander Mork. Exekutiv producent, Nils Bergman. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Mot
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.